Vår predikotext idag på bönsöndagen, den hämtar vi från Johannes evangeliets 16 kapitel. Det är verserna 23 till och med 27. Jesus talar och säger: den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser, men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni älskat mig och tror att jag utgått från Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Titta på en dokumentär som handlade om en man som kämpade för att få audiens hos FNs generalsekreterare. Han hade ett viktigt budskap och han var övertygad om att om han bara kunde få FNs generalsekreterare att lyssna, då skulle det kunna bli förändring till det bättre. Men hur lätt tror ni att det var? Han skrev många brev. Han hade till och med e-mail. Men han kunde inte få tillträde till en man med sån stor makt. Makthavare är upptagna. Makthavare har fullbokade kalendrar. Oftast så har makthavare inte ens möjlighet att själva komma ihåg vad de har på agendan, som man säger nu för tiden. Agendan. Utan de har en upppassare som springer bakom. Nu är det möte om 35 minuter här borta i salen. Och så går de vidare. Och så kanske det går några framför också, föser bort folk, så att makthavaren kommer fram i tid och kan hålla sitt väldigt späckade schema. Människor har i alla tider funderat på: hur kan jag, en enkel människa, få tillträde inför Gud? Om jag ser att världsliga makthavare som har så begränsad makt, kanske över en geografiskt område eller över en gren i samhället, de har inte tid för mig. Om Gud är allsmäktig och styr universum, är det rimligt att tänka sig att han skulle ha tid att lyssna på mig? Därför är det också så att människor i alla tider har tänkt att det är för enkelt att bara knäppa sina händer och be till Gud. Visst måste man väl göra mer för att övertyga honom om att det är värt att lyssna. I våran text idag, i våra texter idag, så får vi se att Jesus bjuder in oss att be direkt till Gud. Och det finns en tydlig anledning. På grund av påskens under så har vi fritt tillträde till Gud. Om det inte vore för Jesu ställföreträdande död, då skulle synden stå emellan oss och Gud. Det skulle vara ett hinder mellan oss. Ni vet hur det är om man är i en konflikt. Då vill man inte höra av sig. Och om det är så att man vet att den andra rättmätigt är arg på en, då är det obehagligt att ringa eller ens gå fram och hälsa. För jag vet att jag har gjort fel och att hon eller han är arg på mig. Men på Golgata så stillades Guds vrede mot oss över synden. Nu när vi är förlåtna så kan vi möta Gud utan rädsla. Försoningen har Jesus vunnit utan att vi har gjort någonting. Så att vi kan möta Gud med våra tankar och bekymmer, men också med vår tacksägelse och glädje. På grund av påskens under så är vi också arvingar. Bibeln uttrycker det så. Vi är arvingar, vi är inte främlingar. Vi kan tänka oss den här mannen som försökte få tag i FNs generalsekreterare. Kanske hade det varit möjligt om man hade haft rätt kontakter. Det är obehagligt som främling att närma sig någon som har stor makt. Men vi är inte främlingar. Gud känner oss vid namn. Jesus har lidit och dött för var och en av oss. Därför får vi be. Men vi får också be på grund av att vi har tron. Jesus kopplar bönen till tron. Alltså, Fadern själv har älskat er för att ni har älskat mig, säger Jesus. Ni tror på mig och därför kan ni be till Fadern. Han säger också för att ni tror att jag utgått från Gud. Alltså, tron på Jesus innebär att tro på Jesu person. Att han är den han säger att han är. Sann Gud, sann människa. Messias, den utlovade frälsaren. Men också på hans verk. Att han gör det han säger att han gör. Att hans syndfria liv gäller för mig genom tron. Att jag får ikläda mig Kristus i dopet. Och att Gud inte längre ser min synd. Utan istället ser Jesu rättfärdighet. Att jag tror på att när Jesus dör på korset så är det inte bara en oskyldig människa som utsätts för ett övergrepp. Utan att han villigt har trätt fram till korset för att dö för att jag ska ha liv. Det är det som gör oss till Guds barn. Det är den tron, den bekännelsen som gör att bönen är välkommen inför Gud. Det är därför vi kan be. Och så kommer Jesus in på något som är intressant och viktigt. Vi får vända oss direkt till Gud. Annars är det vanligt med mellanhänder. En makthavare har inte tid att prata med alla som hon eller han representerar, eller hur? Det räcker med att vara kommunalråd så är det hopplöst att prata med alla invånare och höra, vad tycker ni? Har ni några önskemål? Utan man har ställföreträdare. Några kanske som får komma och prata med makthavaren. Och så är det också inom många religioner. Man ber till någon som liksom ska framföra ett budskap. En hälsning. Vi ser det även inom den sanna religionen. I Gamla testamentet så är det oftast prästen som frambär bön för folket. Prästen frambär offer för synden. Och sen så ber han också för hela folket. Han är en representant. Inom falska religioner ser vi det här. Inom New Age finns det en stor mängd gurus. Och det är sällan tillräckligt att bara ha kontakt med en person. För hon kanske bara är expert på aura och aura healing och ser det är för mycket rosa i din aura. Du behöver mer lila. Då kommer det att kännas bättre i ryggen och gå bättre på jobbet. Men så kanske det är någon annan som är expert på inre frid. Då måste man betala även honom eller henne. En stor mängd representanter för världsalltet. Sådär. Vi ser det tyvärr även inom kyrkor som kallar sig kristna. Inom katolicismen. Så är det väldigt utbrett att man inte ber till Fadern, för det känns lite läskigt. Och inte heller till Sonen, men till Maria. Be till Maria. Många katoliker ber i första hand till Maria. Hon känns lite mildare och snällare. Hon är ju kvinna också och får en moders roll. Guds moder. Eller så kanske man ber till ett helgon. Jag tror jag berättade det förut, men jag hade en rumskamrat när jag gick universitet i USA som var katolik. Han hade en liten bild i bilen på, jag tror att det var Saint Anthony. Och han var de resandes skyddshelgon. Så han skyddade mot bilolyckor. Och när vi körde genom staden och det var grönt och så slog det precis om till gult och vi hann förbi genom korsningen. Då pussade han Saint Anthony som hade gett oss grönt ljus så att vi kom snabbare fram. Men, säger Jesus, ni behöver inga mellanhänder. Ni behöver inte be till någon annan som sen kanske har tid att framföra ert önskemål till Fadern. Utan ni får be direkt till Gud. Han säger, ni behöver inte ens vända er till mig. Ni kan be direkt till Fadern. Vi är ju ett. Vi är ju ett. Okej, så vi pratat om varför det är möjligt för oss att be. Men vad ska vi be om då? Om vi har fått den här fantastiska gåvan att kunna be direkt till världsalltet härskare. Vad ska vi be om? Här ger Bibeln en del vägledning. Jesus lär ju lärjungarna Fader vår, som vi ibland kallar Herrens bön. Och när vi läser den, då kan vi se att det är bara en av bönerna där som handlar om världsliga välsignelse. Ge oss idag vårt dagliga bröd, eller vårt bröd för dagen. De andra bönerna i Fader vår, de handlar om andliga välsignelse. Ske din vilja. Förlåt mina synder. Det är en fingervisning till oss, tänker jag. Om att det är viktigt att våra böner har en balans mellan det världsliga och det andliga. Psaltarpsalmerna är också ett föredöme. Läs i Psaltaren så ser ni hur mycket tacksägelse det finns där. Det finns mycket bön som springer ur nöd, rop om hjälp och nåd. Men det finns också mycket tacksägelse. Alltså att man säger tack till Gud för de många välsignelser man redan har. Och det är också en viktig balans. Ett sunt andaktsliv fick jag lära mig av min lärare på prästutbildningen. Det bör ha fyra delar. Och så sa han så här, tacka för världsliga välsignelser. Ska inte glömma att de kommer från Gud och tänka att de är saker vi själva har ordnat. Vi kan tacka för själva livet. Att vi får leva i Guds skapelse. Vi kan tacka för fred och frihet. Vi kan tacka för familj och vänner. Och så som vi gör i Fader vår, för dagligt bröd. Påminn oss själva om att det inte är någon självklarhet för många i världen att ha bröd för dagen, mat varje dag. Men vi kan också be om världsliga välsignelser. Det ska vi göra, det uppmanar Bibeln oss till att göra. Vi kan be om god hälsa för oss själva och för andra. Vi kan be om skydd och bevarande för våld och olyckor. Och för oro som kan vara någonting som verkligen stör vår inre frid. När vi oroar oss för saker och ting. Vi kan be för att Gud ska bevara vår familj och våra vänner. Vi kan be för arbete och försörjning. Allt det här är goda böner som Gud vill lyssna till. Men det är också viktigt då att tacka för andliga välsignelser som vi har fått. Och påminna oss om, vad har jag fått för andliga välsignelser av Gud? Vi kan tacka för frälsningsplanen. Att Gud så snart människan föll i synd uppenbarade sin frälsningsplan. Kvinnans son ska söndertrampa ormens huvud. Djävulen har inte vunnit. Gud ska segra. Vi kan tacka för att Gud leder världshistorien fram till Golgata. Fram till den öppna graven. Se till att allt det som behöver hända händer. Att han bevarar en rest av Israel trots att folkflertalet vänder sig bort från Gud. Att han låter Jesus födas av Davids hus och stam, som det heter i den gamla psalmen. Vi kan be för våran omvändelse. Tacka för den. Vilken gåva att jag har fått bli ett Guds barn. Vi kan tacka för god undervisning. Jag tror alla vi har människor, när vi tänker efter, som har väglett oss, som har hjälpt oss, som har undervisat oss i Guds ord. Vilken välsignelse från Gud. Vi kan också be om andliga välsignelser som vi inte har idag eller som vi vill ha mer av. Vi kan be för att frälsningsplanen ska förkunnas ännu mer. Fälten vitna till skörd, säger Jesus. Men det är ont om arbetare. Be Gud att han skickar arbetare i sin skörd. Och det är en bra bön. Vi kan be om en starkare vilja att bruka nådemedlen. Att samlas till gudstjänst. Att ta del av nattvardens sakrament. Få tacka för vårt dop. Vi ska be om att människor ska komma till tro. Vi kan be i allmänhet. Men glöm inte den specifika bönen för en specifik person. Vi kan be för att vi ska vara goda vittnen. Och att vi också ska vara förkunnare av det glada budskapet. Och så kan vi be om enighet. Andlig enhet är Guds vilja. Men djävulen söker splittring. Hur tas bönen emot? Vi pratade om det innan. När man skriver ett brev till någon så kanske man inte är säker på att det kommer fram. Inget ont om Postnord och andra leverantörer. Hur mottas bönen? Jesus säger, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Bönen är något mer än att prata ut. Vi människor har behov av att prata ut. När något är jobbigt så vill man prata med någon. Och en del som inte vill det skulle behöva det. Behöver dela vår smärta med någon. Och bönen får vara det, men den är mer än så. För den troendes bön når en mottagare som dels lyssnar. Det tror jag ni vet, det är lite svårt ibland att lyssna på andra. Det är lätt att tappa koncentrationen. Våran bön når en mottagare som vill hjälpa. Kanske ni har varit med om någon gång att ni har bett om hjälp och så har någon sagt nej. Eller sagt om en stund. Och så blev det inget av med det. Den troendes bön når en mottagare som är mäktig att hjälpa. Det är också ett problem för oss ibland när någon ber om oss om hjälp. Att vi inte klarar av att hjälpa dem på det sättet de vill. Det är väldigt frustrerande, inte minst som förälder, att vara tvungen att säga jag skulle vilja hjälpa dig med det här, men jag kan inte. Jag kan inte. Bönen till vår himmelske fader når alltid en mottagare som är mäktig nog att hjälpa. Och dessutom som lovar att hjälpa. Det ni ber om i mitt namn, det ska han ge. En annan uppmaning från Jesus är ju, be och ni ska få. I våran evangelietext idag så fick vi en uppmaning om att be ofta och ihärdigt. Jesus berättar liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren. Och det är inte den orättfärdige domaren som vi ska efterlikna här. Utan Jesus förklarar ju att poängen är att vi ska be ihärdigt. Om till och med en orättfärdig domare ger med sig och ger någon rätt. Mest bara för att slippa lyssna på dem. Det är klart att vår himmelske fader kommer att lyssna. Men när det gäller bönhörelse. Då finns det en svår sak att fundera på. Och det är någonting som många kristna kämpar med. Varför ser jag inte det bönesvar jag skulle vilja ha? Jag har bett om den här saken i många år. Kanske jag blir helad från en sjukdom. Men jag är fortfarande sjuk. Eller jag har bett i många år om att min närstående ska komma till tro. Men det har inte skett. Hur ska vi hantera att vi inte får de bönesvar vi skulle önska, ens när det för oss i alla fall kan verka som det här borde väl vara Guds vilja. Jesus har lovat bönesvar. Han har inte lovat vad bönesvaret ska bli. Vi ser exempel i Bibeln på att människor önskar det ena men att Gud istället gör det andra. För att det är för deras bästa. Josef bad väldigt mycket i fängelset. När han orättvist hade blivit kastad i fängelse. Och jag kan tänka mig att han varje dag tänkte, varför befriar inte Gud mig ur fängelset? Varför slår inte bara upp portarna? Varför låter han inte fara och skicka någon hit och släppa mig fri? Det gjorde han. Men inte den första dagen, eller den andra dagen, eller den tredje dagen som Josef bad. Vad blir svaret och när kommer svaret? Det vet vi inte. Men vi vet att Gud lyssnar och att han agerar. Gud vill att vi ska be. För att när vi ber till honom, när vi tackar för välsignelser vi fått och när vi ber om saker vi önskar, då påminns vi om det förhållande vi har till vår himmelske far. Han kan göra det som är bäst för oss även utan att vi ber. Våran bön tvingar inte honom att göra det vi vill. Men han vill att vi ska be. Våran gammaltestamentliga text idag, när Abraham förhandlar och prutar med Gud och ber för Sodom och Gomorra. Där ser vi, Gud ändrar sig inte, men han räknar med våra böner. Han räknar med våra böner när han planerar vårt liv. Han vet om att vi kommer att be. Han vet om saker vi inte kommer att be om. Men han vill att vi ska be för att vi ska se varifrån de goda gåvorna kommer. Att vi ska förstå att han lyssnar. Att vi ska se hans plan, även när vi inte förstår den fullt ut. Guds bönesvar visar oss sanningen om att vi är hans barn. Att vi är hans barn. Att vi äger barnaskap hos Gud. Och att han inte är en fjärran härskare. Utan att han är vår pappa. Abba fader. Pappa. Därför ska vi be. Därför får vi be. Och därför bör vi be. Amen. Låt oss be. Kära treenige Gud. Tack för att vi får be till dig. Tack för att vi genom sonens återlösning fritt har tillträde till dig. Tack för att du har lovat att höra vår bön. Hjälp oss att be klokt om sådant som är bra och gott för oss. Och led också våra böner till det som är bäst för andra och för oss själva. Vi ber i ditt heliga namn. Amen. Thank you.